Hej och välkomna till avsnitt 1032 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 94 i min serie om USA-valet 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I kväll den 22 februari så håller demokraterna sitt caucus i delstaten Nevada. Igår var Donald Trump där för att tala på Hope for Prisoners studentdag och därtill så höll han såklart också ett kampanjevent i Las Vegas. Här berättar jag mer. Varmt välkomna. Ja, ikväll så hålls då alltså Nevada Caucus, Nevadas nomineringsval där man ska utse vem som ska bli demokraternas presidentkandidat att utmana Donald Trump. Och ja, jag kommer att göra en podd imorgon då såklart om resultaten och om hur det har gått i natt. Så att den här podden kommer främst att fokusera på Donald Trump. Det är ju så här att Donald Trump, han har rest runt. Man kan säga att han har följt demokraterna hack i häl i deras tidiga primärvalsdelstater. Inför Iowa Caucus så var Donald Trump där och kampanjade. Och inför New Hampshires primärval så var Donald Trump där också och kampanjade. Och igår då, den 21 februari, så var Donald Trump också i Nevada, i Las Vegas närmare bestämt, och höll ett kampanjrally även där. Och han hade inte bara varit i Nevada då, utan han hade tidigare varit i Colorado. Och jag tänkte vi skulle börja med Colorado, lite kort bara, därför att när han var i Colorado så nämnde han vår egen svenska klimatflicka, Greta Thunberg. Han har ju nämnt henne förut, han tweetade om henne i samband med hennes arga tal på FN-podiet, och igår så nämnde han henne lite kort. Han sa att han vart slagen av Greta Thunberg för att han vart inte Time Magazines Person of the Year, utan det var Greta Thunberg som vart det. Och Donald Trump sa så här då i förrgår, tror jag att det var, i Colorado.
This year I got beaten out by Greta, you know Greta? The last year I got beaten out, I mean I've won it, but when the world evolves around all of us, we should be chosen. There's nothing wrong with it, right? I mean, we've won it, but we should win it every single year, let's face it.
Och Greta Thunberg, hon skriver på Twitter, eller hon kommenterade, hon ändrade sin uppdatering till välkänd i Colorado Springs, skriver Greta Thunberg på Twitter. Och ja, vad ska man säga om det här? Det var väldigt mycket, jag tror att det var Aftonbladet och säkert jättemånga svenska tidningar som reagerade, och Trump hånar Greta Thunberg och så vidare. Det finns väl inte så mycket att säga om det här. Alltså, de här har hamnat i luven på varandra tidigare. Men det man måste komma ihåg som svensk är att ha perspektiv på det här. Det är ju många som tycker att Greta Thunberg är jättebra. Jag tycker inte alls det faktiskt. Och det är många som här i Sverige då, som tycker att Donald Trump är jättedålig. Och det tycker inte jag heller. Jag tycker tvärtom. Och vad vi måste komma ihåg är att Donald Trump är ledaren för världens främsta, största och äldsta moderna demokrati. Det är ett faktum. Han är folkvald, han är vald av folket i öppna processer. Greta Thunberg är inte det, utan hon är skapad av media och skapad av en slags sekteristisk hype som finns i världen nu kring klimatfrågan. Och Donald Trump, han är ledare för världens främsta demokrati. Greta Thunberg är ledare och inspiratör för en global klimatsekt som förespråkar ganska otrevliga saker som klimatdiktatur och liknande, världsfederalism. Alltså det finns ju olika mjukare eller hårdare varianter av det här. Men världsfederalism i en eller annan form. Och det är den rörelsen som Greta Thunberg går i spetsen för, lite grann då i hennes fall då i kampen för klimatet. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att de här två skillnaderna finns. Man kan tycka att Greta Thunberg är en jättetrevlig flicka och att Donald Trump är burdus. Men Donald Trump representerar ett öppet demokratiskt system. Greta Thunberg gör faktiskt inte det på det sättet. Och den distinktionen är viktig att komma ihåg, och det är det jag vill påminna om, att ja, med att uppmärksamma det här som Trump sa i Colorado. Vi går vidare, för vad som hände sen då, det var att Trump reste vidare till Nevada. Men det första han gjorde, det var inte att hålla ett kampanjrally, utan han besökte faktiskt polisstationen, polishögkvarteret i Las Vegas. Och han gjorde det för att tala inför organisationen Hope for Prisoners och tala på deras examinationsstudentceremoni, kan man säga. Och Hope for Prisoners, det är ju en organisation som finns. Den är en del av First Step Act, den här politiska satsningen som Trump gjorde 2018 i samarbete med både demokrater och republikaner för att hjälpa fångar att i vissa fall få komma ut tidigare, men också komma in i samhället mycket bättre än vad den amerikanska samhällsmodellen tidigare har gjort för fångar och före detta fångar. Och Hope for Prisoners är ett sånt program där man arbetar för att hjälpa fångar in i samhället. Och Donald Trump har varit en stor del av det här genom First Step Act, och han pratade då på deras graduation ceremony. Och vi kan spela klipp från det talet.
But to the 29 graduates who are returning to your families, you have paid your debt to society and shown a commitment to change. You've overcome many challenges, broken free of addiction, learned new skills, and replaced old habits with fresh resolve. And John told us just outside a little while ago that it's an incredible class of talent. That word talent is very important. And now you have a chance to begin a new chapter that you are proud to call your own. And I have little doubt you're going to be very, very successful. Your future does not have to be defined by the mistakes of the past. Today, we declare that you are made by God for a great and noble purpose. And you understand that. I mean, it's a great and noble purpose. And you're valued members of our American family, and we are determined to help you succeed, and we're going to work with you, and you're going to work with John and everybody else in this really incredible place that you've all put together, John. And you're going to be so successful, you're going to say, I'm going to be more successful than Trump. I'm going to be more. And I'll be happy if you do it, I'll tell you what. I'll be very happy about it. But as long as you work hard and follow the law and do your part to contribute to your communities, your best days are just beginning. Best part of your life is beginning. I really believe that. And your greatest years are just ahead. So when I ran for president, I pledged to fight for those who have been forgotten, neglected, overlooked, and ignored by politicians in our nation's capital, and you understand that very well. For decades, no one was more forgotten than citizens coming out of prison who were ready to go into a brand new, beautiful start, but couldn't find a job. They couldn't find people who believed in them. And one of the great things that happened is I and my administration and a lot of very talented people that work with me, we created the strongest economy in the history of our country. We have the best unemployment numbers. We have the best unemployment numbers for African American, best in history, Asian American, best in history, Hispanic American, best in history. Our country is booming. We've never done better. It's the best economy we've ever had. So when people come out, as an example yourselves, you're going to get great jobs. And I'll tell you the end result, and we do studies on this. People with businesses are going to hire you. They want you more than you want them. This is the first time this has happened. Okay? This is the first time. They want you to do it. And they wouldn't have given you that second chance. We call it second chance. But they wouldn't have given you that second, in some cases, a third chance. That's okay. But they wouldn't have given you that second chance. Now they're doing it because they need people, because the economy is so good. And I'll tell you the end result. Employers are calling the numbers that we're getting, the respect that you're getting from people that are doing the hiring, they can't even believe it. I had one gentleman, I talked to him, hit seven people came out of prison. He's got seven people working for him. He said, they're among my best. He said, they are among my best people. He said, I cannot believe it. And you know what? Something doesn't always work out. I'm not going to say everybody is perfect. It's not. Nobody's. You take a group, there's always going to be somebody doesn't work out. But he said, I can't believe it. They are. He's got seven now. They've been with him for quite a while. He said, they're among the best people I've ever employed. He is so happy. It's going to happen with you.
Ja, det var några klipp från Donald Trumps tal inför Hope for Prisoners i Las Vegas i Nevada. Och det här är som sagt en del av Trumps agenda. Man tänker inte så ofta, utan man tänker kanske att Trump, han kör bara en hård konservativ politik, men han gör faktiskt inte det. Och det här Hope for Prisoners och First Step Act är tydliga bevis på det, där det finns bipartisans stöd för den här reformen, och att ge människor, som Trump sa, en andra chans, det är viktigt och en del av det amerikanska tänkandet. Och kom ihåg, jag menar, jämför det med länder som Kina, där man liksom ska ha sociala pengar, det finns inte i deras tänkande, men det finns i det amerikanska i botten grundat på kristna värderingar, kan sägas. Och Trump implementerar dem. Man kan tycka vad man vill om hans personliga tro, hans karaktär och hans olika Twitter-utspel och kanske tidigare uttalanden, men han står för den här politiken och han står för de här idéerna, och det är bara positiva saker att säga om det. Sen kan man, ja, hans liksom själsliga tillstånd inför Gud, vem vet liksom, men liksom rent politiskt står han upp för väldigt bra saker, och det här är en av de sakerna. Sen är det så här också att det finns en politisk kalkyl också till det här, i Trumps fall åtminstone, och det är ju att väldigt många, som han sa i talet, som drabbas orättvist är svarta, och genom det här programmet så får svarta hjälp, politisk hjälp, och svarta är ju en grupp som Trump vill locka till det republikanska partiet och till sig själv, och mycket tyder på att han faktiskt har lyckats, och det här är såklart ett steg på vägen, även rent politiskt för honom, så att det är också en aspekt. Sen en annan sak som han sa i det här talet, det var att han nämnde sin tidigare strategkollega Roger Stone, som nu har dömts till fängelse i några år, och han har dömts till fängelse för att han har ljugit för kongressen, men det är jättemycket rabalder kring den här domen. En av de här jurymedlemmarna var tydligt en aktivistisk demokratkvinna, det vet man redan, så att det är möjligtvis att det kommer att bli en om, ja, att rättegången kommer tas om, och även om den tas om så kommer han att överklaga Roger Stone, och jag kan tycka att det här är en del av det här ganska besvärliga politiska systemet som gör att du kallas in för en sak och så ljuger du eller säger fel om den saken och sen åker du dit för att du sa fel, inte för något tidigare brott du har begått, så att det, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det, men Donald Trump sa i alla fall så här på, ja, när han pratade inför Hope for Prisoners, han nämnde även Roger Stone och sa så här:
Now you see a lot of press back there. So before we go any further, I want to address today's sentencing of a man, Roger Stone. Roger Stone. He's become a big part of the news over the last little while, and I'm following this very closely, and I want to see it play out to its fullest, because Roger has a very good chance of exoneration, in my opinion. I've known, and you people understand it probably better than anybody in the room, I've known Roger Stone and his wife, who's really a terrific woman, for a long time, and Roger's definitely a character. Everybody sort of knows Roger. Everybody knows him, and most people like him. Some people probably don't, but I do, and I always have. He's a smart guy. He's a little different, but those are sometimes the most interesting. But he's a good person. His family is fantastic. He's got a fantastic family. And there's always a reason for that, isn't there? Roger was never involved in the Trump campaign for president. He wasn't involved. I think early on, long before I announced, he may have done a little consulting work or something, but he was not involved when I ran for president. And he's a person who, again, he knows a lot of people having to do with politics. His whole life is politics. That's what he is. And it's my strong opinion that the forewoman of the jury, the woman who was in charge of the jury, is totally tainted. When you take a look, how can you have a person like this? She was a anti-Trump activist. Can you imagine this? No, but this is a woman who was an anti-Trump person, totally. Now, I don't know if this is a fact, but she had a horrible social media account. The things she said on the account were unbelievable. She didn't reveal that when she was chosen. And she's, I guess, from what I hear, a very strong woman, a very dominant person. So she can get people to do whatever she wants. And she got on, then she became the forewoman on the jury.
Ja, det var alltså Donald Trump och hans vän Roger Stone, och ja, jag ska inte gå in i det här poddavsnittet så djupt på det fallet, men jag tänkte bara tipsa er som inte känner till Roger Stone och dennes bakgrund och relation till Trump, att jag har gjort ett poddavsnitt om just den saken, och det är poddavsnitt 487 från den 3 november 2017, och den heter Roger Stone, mannen som drog i det trådar som gav Donald Trump segern, heter det avsnittet, poddavsnitt 487, och det kan ni som vanligt titta i amerikanska nyhetsanalysers poddar arkiv på usapool.blogspot.com. Och ja, med det sagt så kan vi gå vidare till en annan sak som Donald Trump också har gjort, och det här har inte med Nevada att göra, men det har med benådningar och liknande att göra. För några dagar sedan så benådade Donald Trump nämligen också, eller rättare sagt han frikände, han benådade inte utan han frikände Illinois före detta guvernör, delstaten Illinois före detta guvernör Rod Blagojevich. Och Rod Blagojevich är en person som, han åkte fast 2008, för att 2008 så var det ju presidentval, och den som vann presidentvalet då, det var Barack Obama, och Barack Obama var senator från just Illinois. Och då fick ju Barack Obama såklart lämna sin senatsplats för att istället bli president. Och då är det guvernören i Illinois som har makten att utse en efterträdare. Och Rod Blagojevich, demokrat, guvernör, han fastnade då på en inspelning som FBI hade gjort där han sa att det här är en gyllene chans att tjäna pengar, så att jag kommer att sälja Obamas senatsplats till högstbjudande. I alla fall det man tolkade in i det hela, och en snutt av det som nu finns på inspelning. Så att FBI stormade hans hus bara några dagar senare, vid jul 2008. Arresterade honom, och efter det så hölls det rättegång lite senare. Och Rob Blagojevich fick, jag tror att det var 14 års fängelse. Och han har suttit 8 år nu, sedan 2012 tror han har suttit. Och Donald Trump lät fria honom utifrån att Trump menade att han har suttit i fängelse länge nog. Och vi kan säga att Rod Blagojevich har varit med på den här tv-showen som Donald Trump hade som hette The Apprentice. Och i samband med frigivningen så sa Donald Trump så här på en presskonferens.
Yes, we have commuted the sentence of Rod Blagojevich. He served 8 years in jail. It's a long time, and I watched his wife on television. I don't know him very well. I met him a couple of times. He was on for a short while of The Apprentice years ago. Seemed like a very nice person. Don't know him. But he served 8 years in jail. There's a long time to go. Many people disagree with the sentence. He's a Democrat. He's not a Republican. It was a prosecution by the same people, Comey, Fitzpatrick, the same group, very far from his children. They're growing older, they're going to high school now, and they rarely get to see their father outside of an orange uniform. I saw that, and I did commute his sentence. So he'll be able to go back home with his family after serving 8 years in jail. That was a tremendously powerful, ridiculous sentence, in my opinion. And in the opinion of many others.
Och ja, vad ska man säga om det här egentligen? Alltså Rod Blagojevich är en, han är inte en stor skurk. Det finns många betydligt värre skurkar i amerikansk politisk historia och i amerikansk toppolitik. Men han är en myglare kan man säga, en fifflare och en myglare. Och att ha varit fälld för det här, det tycker jag var bra. Men däremot så var straffet väldigt hårt. Och jag har skrivit en jättelång artikel om Rod Blagojevich. Den artikeln finns på amerikanska nyhetsanalyser och heter Berättelsen om Rod Blagojevich och är publicerad den 7 december 2011. För det som hände efter att Rod Blagojevich hade blivit arresterad av FBI, det var ju att han vart, ja, han åtalades sen, men han fick ju vara fri fram till rättegången då. Och under det året, ungefär 1,5 år, så satte han igång världens största PR-turné. Han reste runt på varenda tv-show och förklarade att han var oskyldig, och han är extremt karismatisk, Rod Blagojevich, väldigt karismatisk. Och han höll verkligen låda om att han var oskyldig, att systemet inte funkade. Det var högkvalitativ underhållning, helt oavsett liksom hans, ja, huruvida han var skyldig eller inte. Så att jag följde det minutiöst, och jag såg, det var 2 rättegångar, jag såg båda rättegångarna mot honom, ofta live flera timmar om dagen. Så att jag kan den här historien väldigt bra, och den historien finns på amerikanska nyhetsanalyser och heter Berättelsen om Rod Blagojevich. Och det intressanta då är att Rod Blagojevich hade en chefstrateg som försökte skapa honom, ge honom en brand, och den personen hette David Axelrod. Och efter att Rob Blagojevich föll, det var lite tidigare än den här incidenten, så hoppade David Axelrod på en annan stjärna från Illinois, Barack Obama. Så att det finns en ganska intim koppling mellan Rod Blagojevich och Barack Obama. Och ja, jag redogör den väldigt ingående i den artikeln, Berättelsen Rod Blagojevich. Och han höll då, nu när Trump släppte honom fri, själv en presskonferens, och i den så ger han ut bra exempel på att han faktiskt är en väldigt talför person fortfarande, trots att han har suttit 8 år i fängelse. Lyssna på det här och notera också att Rod Blagojevich förklarar sig själv. Han kommer på ett nytt politiskt ord.
Let me just say a couple of things. First of all, the obvious I want to state, and that I know I speak for Patty and Amy and Annie, and obviously for me, we want to express our most profound and everlasting gratitude to President Trump. How do you properly thank someone who's given you back the freedom that was stolen from you? He didn't have to do this. He's a Republican president. I was a Democratic governor. And doing this does nothing to help his politics. President Trump is a man who is tough and outspoken, but he also has a kind heart. And this is an act of kindness, and I also believe it's the beginning of the process to actually turn an injustice into a justice. So again, on behalf of Patty and Amy and Annie and me, we want to again express our deepest gratitude to President Trump. Like I said, as a Republican president and a Democratic governor, he didn't have to do this. But President Trump is not a typical politician.
That's right.
He's tough. He's outspoken. He gets things done. He's a problem solver in a business where too many politicians don't want to solve problems. All they want to do is play politics and get nothing done for the people. I'm a Trumpocrat.
The Trumpocrat, that's right.
Are you going to vote for him?
If I have the ability to vote, I'm going to vote for him.
Pardon?
Well, I don't know that they allow me to vote, but...
Så det var alltså Illinois för detta guvernör Rod Blagojevich som numera kallar sig för en trumpokrat, trots att han då i grund och botten är demokrat. Men han är tacksam för frigivningen och nu är han en trumpokrat, och det är ett intressant ord. Det är nästan som Reagan Democrats fast i förhållande till Trump. Så att ja, det hade lite att göra med Trumps syn på frigivningar och fängelsestraff och sådana saker. Vi går vidare. Den nästa sak som har hänt, och det har lite mer då med presidentvalet att göra, det är att en underrättelserapport som representanthuset fick för ungefär en månad sedan om rysk valpåverkan på USA-valet 2020, den har läckt ut, och den har läckt ut till Washington Post. Och i den här rapporten så nämns hur man varnar för att Ryssland försöker lägga sig igen, och att Ryssland gärna ser att Donald Trump vinner, men de vill också gärna att Bernie Sanders vinner demokraternas primärval enligt den här rapporten. Och enligt New York Times, som också skriver om det här, så var Trump väldigt upprörd över det här. Han tyckte att det här kommer ju bara demokraterna använda politiskt, och även internt så har man menat att man kanske borde tona ner vissa saker för att inte uppröra republikanerna. Alltså helt enkelt vara väldigt politiskt neutrala. Och den här rapporten är inte riktigt det, utan den levererades av underrättelseofficeren Shelby Pearson, som är känd för att prata väldigt rakt och säga precis vad den personen tycker och sådär. Och det var det som framkom, och det är inte såna här djupa detaljer, men det har ju såklart lett till mediaspekulationer och såna saker. Och Donald Trump, han har sagt att det finns ingen liksom rysk collusion eller något sånt där, och Ryssland liksom där är bara politiskt spel ungefär. Och han har sagt så. Bernie Sanders, han har också uttalat sig, därför att han var ju också utpekad som en person som Ryssland stöder. Och han sa häromdagen, så sa han att Mr. Putin is a thug, he's an autocrat, he may be a friend of Donald Trump, he's not a friend of mine, sa Bernie Sanders då i Bakersfield i Kalifornien nyligen. Och han sa också att alla amerikaner, oavsett om man är republikan eller demokrat, är trött på att se rysk inblandning i den amerikanska valen, sa Bernie Sanders. Så att han tog väldigt tydligt avstånd. Sen var också Bernie Sanders kritisk till att den här rapporten läckte ut. Han sa att jag såg det här för en månad sedan, för att jag sitter ju i kongressen då, men att det kom ut, det var inte bra. Och han sa att varför tror ni att det kom ut, sa han då inför Nevada Caucus nu i natt då? Jo, det var för att Washington Post, och de är ju goda vänner då, sa han liksom lite ironiskt. Så att han kritiserade med det där, Bernie Sanders. Så att det är rätt intressant. Och jag kan tycka så här, alltså att det här är väldigt överspelat. Ryssland styr inte amerikanska val. De har säkert lite bottar och sådana saker, men de styr inte valen. Och sådana här rapporter, det är beklagligt att den kom ut, anser jag, på grund av att det skapar just det här hetska politiska klimatet, där en sida ska säga att du är Rysslands lakej och sådär. Och det splittrar USA. Ska man titta nyktert på liksom förhållandet till Ryssland, så är det republikanerna som alltid har tagit en tuff ton mot Ryssland. Det gällde under kalla kriget och det gällde efter det kalla kriget. Direkt efter kalla kriget, så visserligen George Herbert Walker Bush, han hade ju en god ton mot Ryssland då, för att få se de reformer som behövdes. Bill Clinton hade en relativt god liksom relation med Jeltsin. Sen kom George W. Bush 2001 och Putin som tillträdde 1999. De hade till en början en ganska bra relation, för då var pratet i Europa så här, ska det bli ett nytt kallt krig med republikansk president. Och det vart det inte. Bush hade en god relation med Putin, men han var också väldigt tydlig med att alla före detta sovjetstater, Ukraina, Georgien och så, alla de här, de skulle vara fria och Ryssland skulle inte lägga sig i de länderna. Bush reste ju runt i de här länderna och kampanjade för dem. Så han var väldigt tydlig med att här drar vi gränsen för ryskt inflytande. Ni får gärna vara våran vän, men det kommer liksom, det den nya amerikanska liberala världsordningen som gäller. Det var Bush markering väldigt tydligt. Och Obama-administrationen, när de kom in så tonade man ju ner det här väldigt mycket. Därför att det som hade hänt, det var att relationer till Ryssland, som hade varit ganska bra under hela största delen av George W. Bush-eran. Ryssland och USA samarbetar ju väldigt mycket i kampen mot terrorismen, Afghanistan och liknande. USA fick använda rysk flygrum och liknande saker. Men sen gick ju då Ryssland in i Georgien 2008. Och Bush markerade genom att låta alla georgiska soldater som krigade i Irak tillsammans med USA åka hem till Georgien. Och man skickade dit den amerikanska flottans fartyg för att markera att vi finns här. Men man levererade bara hjälp, man gick ju inte i krig mot Ryssland och sådär. Men därefter så sjönk väldigt snabbt relationen till Ryssland. Och Bush lät ju också bygga upp det här missilförsvaret i Östeuropa, i Polen och Tjeckien. Och så att liksom det skedde en upptrappning mot Putin. För att det var ju så här att under 2000-talet så blev Ryssland mycket starkare militärt. Putin använde mycket av sin energi och ekonomi till att rusta upp militären. År 2000 så var man mycket svagare än USA, och man är fortfarande mycket svagare än USA, men man växte i alla fall. Och i takt med att Putin kände sig starkare så vågade han mopsa mer mot USA och den amerikanska hegemonin. Och det var ju lite så man kan följa relationen mellan Putin och George W. Bush. Men när då demokraterna tog över Barack Obama 2009, då var man ju väldigt kritisk till Bush utrikespolitik, och man menade att Obama skulle komma med enhet och hela världen och skapa relationer som Bush hade förstört. Det var ungefär det som var demokraternas syn på Bush-administrationens utrikespolitik. Och ett led i det var att nedmontera alla de här hårda politiska besluten som Putin stötte sig på, som Bush hade infört. Till exempel missilförsvaret i Östeuropa, Polen och Tjeckien. Det var program helt färdigt att byggas som Obama avskaffade i en handvändning, därför att det skulle kunna stöta Putin. Han ville på något sätt visa att vi har god ton mot Putin. Hillary Clinton, Barack Obamas utrikesminister, träffade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och hade en knapp. En symbolisk knapp i plast som hon skulle trycka på, och den skulle stå reset, skulle stå på den, alltså omstart. Den dåliga relationen mellan USA och Ryssland under Bush-åren, den skulle man nu omstarta när USA hade en ny administration, Barack Obama och Hillary Clinton. Sen så hade man översatt det där fel, så det stod egentligen något provokativt på den här ryska knappen, och det finns ett klipp där Hillary Clinton skrattar och vart det fel, och sådär. Men ja, det var det. Och sen har vi 2012 också, när Barack Obama pratade med Rysslands president, tillförordnade president kan man väl säga, Medvedev, och han säger att ge mig lite slack tills efter valet 2012, amerikanska presidentvalet, så, och hälsa liksom Putin att jag behöver lite slack, för nu är det valtider, sen kan vi börja samarbeta och sådär. Så att ja, det man kan säga, och även liksom kontrasten där till Bush, den var väldigt mycket, det var en väldigt så här undergiven inställning mot Putin från Obama-administrationen. Och i presidentvalet 2012 då var ju Mitt Romney väldigt tydlig med att Ryssland är USAs största geopolitiska hot, och Obama avfärdade det helt. Vadå, är kalla kriget tillbaka igen? Tror verkligen det? Ha ungefär. Det var Obamas inställning. Så Obama-administrationen har inte alls varit tuffa mot Ryssland, utan det kommer lite senare, kanske i samband med Donald Trump, när man då kunde tro att ja, men han samarbetar med Ryssland. Det var snarare det som fick demokraterna att svänga, för nu kunde de använda Ryssland som något slags sätt att kasta skit på republikanerna och Donald Trump. Inte för att demokraterna har någon konsekvent hård Rysslandslinje, för det är republikanerna som har stått för den. John McCain, George W. Bush, Mitt Romney, alla republikaner har haft en tuff ton mot Ryssland. Och Donald Trump, om ni återkommer till honom, det pratas väldigt mycket från Anne Applebaum som skriver för Washington Post och bor i Polen, och hon citeras oftast av liberaler i Sverige och sådär, att Putin är som Trump, han stöder Trump, eller jag menar tvärtom, alltså Trump stöder Putin, han är som Putin och så vidare. Så är det inte, utan Donald Trump, han är också, alla hans fel och brister, en republikan. Han står starkt förankrad i den republikanska traditionen, och han har en hel massa rådgivare som är kritiska mot Ryssland. Sen vill han prata med Putin, precis som Bush ville, och han vill inte bara bryta relationerna tvärt, utan han vill få något att fungera. Men Trump har inte gett några eftergifter till Ryssland av det slag som Barack Obama gjorde. Det är viktigt, man tappar lätt de perspektiven, men det har Trump inte gjort. Utan kritik man kan säga då, den är felaktig, det är att Trump är inte lika NATO-vänlig som till exempel Obama eller Bush. Men egentligen är han ju det, han vill ju bara att Europa ska betala sin beskärda del, 2% av BNP och så. Så att Trump har egentligen inte, han har inte gjort några eftergifter mot Putin på samma sätt alls som Obama gjorde. Precis som Trump inte har gett några eftergifter till Iran eller något liknande. Utan han är mycket tuffare förhandlare än vad demokraterna är. Utan de tror på smicker och de tror på ömsesidig goodwill. Det gör inte Trump och det gör inga republikaner egentligen. Utan republikanernas grunddoktrin, det är fred genom styrka, peace through strength. Och det är en tes man haft ända sedan Ronald Reagan på 1980. Och det land mot vilket den här tesen har funkat bäst, det är Ryssland. Man vann kalla kriget och man har under lång tid hållit Putin på mattan genom den här inställningen. Därför att alla vet, liksom Ryssland är ett rationellt land, Putin är en rationell ledare. Alla vet, inklusive Putin, att världens stora supermakt är USA. Det går inte att gå för långt om USA bara sätter gränser. Kim Jong-un, det är inte säkert han förstår det. Iran, inte säkert. Men Ryssland är ett rationellt, grund och botten kristet land. De fattar det, liksom. Så att, ja, och där så tycker jag att man ska inte göra för mycket av det här. Alltså, det är inte Ryssland som styr amerikanska val, utan vad som händer är att just det här Rysslandsredskapet blir en politisk fotboll som demokraterna gärna använder sig av. Och av den anledningen så delar jag Donald Trump och Bernie Sanders kritik mot att den här läckte, liksom. Alltså, det blir bara massa skit av det här som inte har någon riktig förankring, mer än att det blir en politisk fotboll. Och det är en analys jag instämmer i. Det har varit långt, men jag går vidare nu i alla fall, för jag tyckte att det behövde sägas. Nästa person, vi kan nämna lite kort, det är Tulsi Gabbard från Hawaii, kongresskvinnan. Hon är, ja, det kommer inte gå så bra för henne, men hon håller ut i alla fall. Hon är den sista av de små kandidaterna som fortfarande finns kvar, och jag tror att hon hoppas på att få något slags lyft i South Carolina och i mintet på Super Tuesday, och kanske nu i Nevada också, men jag tror inte hon står på valsedeln i Nevada. Men hur som helst, hon skrev en artikel i Fortune.com nyligen, och där skrev hon att riksrättsprocessen mot Donald Trump som drevs av demokraterna har hjälpt Donald Trump, skriver hon. Och hon skriver att det varnade demokraterna för deras hyperpartisanska impeachment-process och att den skulle öka sannolikheten att Trump skulle bli återvald. Och nu efter att han har friats i senaten, Donald Trump, så har hans approval ratings slagit i taket, och det är det högsta han har sedan han tillträdde sitt ämbete, och han har större chans att vinna i november än han någonsin haft, och det här var fullt förutsägbart, och demokraterna agerade dumt, precis som jag sa. Och det hon vill ha sagt är att hon vill visa att jag var en eftertänksam person, så stöd mig nu i den här processen. Det är det Tulsi Gabbard vill säga med den här texten, och ja, jag delar hennes analys, så stödjer jag inte henne i alla fall då, men jag delar analysen, absolut var det så. Men det var lite om de här sakerna som har med Donald Trump att göra. Vi ska snart gå in på Trumps rally som han höll i Las Vegas igår, men först lite kort om utfallet efter demokraternas senaste debatt. Jag gjorde en analys av den här debatten, och den var att Bernie Sanders vann. Den analysen delades av de flesta. Sen menade jag att Michael Bloomberg blev tvåa. Den analysen delade inte många, utan många menade att Warren blev tvåa eller till och med etta, och att Bloomberg var helt överkörd av Elizabeth Warren. Och det vart han såklart när det kommer till de här frågorna. Hon var ju stenhård och sådär. Men vi får komma ihåg att det här var Bloombergs första debatt på 10 år, och med tanke på det så gjorde han en väldigt bra debatt. Han hade sina one-liners om kommunism och Bernie Sanders. Ingen vågade gå så långt tidigare, och han visade att han kunde debattera. Alltså, Bloomberg var ju mycket bättre i den här debatten än Joe Biden, Elizabeth Warren och Pete Buttigieg och alla de andra var på sina första debatter för ett år sedan. De här har ju debatterat i typ 9 gånger nu, medan det här är Bloombergs första debatt, och med tanke på det så gjorde han väldigt bra ifrån sig. Och plus att jag tror inte att det här kommer att ändra någonting för Joe Biden, för nu handlar racet om, eller det har i alla fall handlat om, Joe Biden eller Bernie Sanders. Och nu ser det ut som, genom att Bloomberg ändå klarade det så bra som han gjorde på debatten, för jag menar, min förväntning var inte att han skulle komma in som någon stjärna. Alla vet att det kan man inte göra om man inte varit med i politiken på 10 år, utan jag vill mest bara se, kan han stå på en scen, kan han föra sig, kan han tala, kan han på något sätt vara en match mot de här andra kandidaterna som nu har debatterat i ett års tid, eller kommer han att framstå som Andrew Yang eller Marianne Williamson, alltså lite så här kufi och lite så här, okej, kul att du fick vara med, men du är inte en seriös kandidat. Men nej, det gjorde han inte, utan han framstod presidentiell, och han framstod definitivt som en i gänget, helt värdig att debattera med andra. Sen var han inte förberedd på frågorna om stop and frisk och sexism och liknande, men ja, sånt kan han fixa kanske. Men han visade ändå att han kunde debattera, han platsade på scenen. Och det räckte med att han visade det för att indikera, eller för att antyda ganska mycket, att det kommer att bli Michael Bloomberg versus Bernie Sanders i det här racet. Vi får se om Pete Buttigieg kan komma in också någonstans. Men Joe Biden, jag menar, han satsar nu allt på South Carolina. För enligt alla opinionsundersökningar så kommer han, okej, han kanske blir två in i världen. Men det som vinner är, ja, det måste vara Bernie Sanders enligt allt jag har läst. Och det innebär att vem kan utmana Bernie Sanders? Och det känns inte som att det är Joe Biden längre. Han har lite pengar och Super Tuesday blir svårt för Joe Biden. Men det blir inte svårt för Michael Bloomberg som bara kan och redan har börjat pumpa in massvisa pengar i Super Tuesday-delstaterna då. Alltså de 14 delstater som går till val en och samma dag den 3 mars. Och så att jag tror att dels så tycker jag att Bloomberg förtjänade andra platsen i debatten att kröna som andra, andra vinnare så att säga, nummer två. Men han kommer bli farlig och han själv har ju nu mejslat ut att det är jag eller den här galningen Bernie Sanders. Han har ju nästan Trumps retorik, Crazy Bernie, och han menar att Bernie är i princip kommunist och vi kan inte acceptera det och det är bara jag som kan stoppa Bernie Sanders. Och det är så här också att det kommit ut ett memo från Bloombergs interna kampanj där man diskuterade och man ansåg att alla andra kandidater borde hoppa av och ge Bloomberg utrymme för att kunna ta sig an Donald Trump och även då Bernie Sanders och han liksom förestoppa vänsterifieringen av det demokratiska partiet så behövdes Michael Bloomberg. De andra kandidaterna, när de fick nys om det här så har inte de, och det är bara häromdagen, så har inte de varit så glada utan de har sagt att dumheter ungefär för att sammanfatta det väldigt kort. Men det är så man har tänkt inom Bloomberg-lägret. Bernie Sanders måste stoppas och det är jag som kan stoppa Bernie Sanders och sen vinna över Donald Trump. Och det här säger ju Bloomberg överallt att Bernie Sanders har för litet elektorat så han kan inte vinna mot Donald Trump, bara jag kan göra det. Så att det är Bloombergs budskap och det verkar bita. Men sen ska vi också komma ihåg att Bloomberg har ju inte det här, han kanske har större stöd bland en bredare allmänhet men han har inte någon stor gräsrotsrörelse inom det demokratiska partiet, det har han inte. Och det var inte så länge sedan han var republikan till och med 2003 och då inför att man försökte få republikanernas nationalkonvent inför presidentvalet 2004 till New York, George W. Bush var ju president då och man ville få konventet till New York, så pratade Michael Bloomberg jättevarmt om det republikanska partiet och han sa så här att the Republican Party is the wave of the future. It is the party that can best implement the values that we all hold so dear. You may rest assured, we will make George W. Bush have a second term. Så sa Michael Bloomberg 2003. Så att han stödde alltså George W. Bush 2003. Och sen så bytte han och blev demokrat. Så att jag menar, att man inte litar på honom inom det demokratiska partiet är fullt förståeligt. Och han tillhör ju verkligen det andra spektrat. Om Bernie Sanders är den demokratiska socialisten så är ju Bloomberg den ultrakapitalistiska demokraten på helt andra sidan. Så att, vad ska man säga? Det blir det Sanders versus Bloomberg, vilket jag tycker verkar väldigt roligt, så kommer det bli en enorm, alltså vilken fight inom det demokratiska partiet. Nevada Caucus då i natt, svensk tid. Mike Bloomberg, han har satt upp massa billboards i Nevada, inte bara i Nevada, i Las Vegas, utan även i Phoenix, Arizona och så vidare, där han kritiserar Donald Trump och det är alltså billboards, alltså sådana här skärmar där man ser en bild och så står det någon text och så kanske det roteras någonting och sådär. Men där så finns det olika budskap och ett budskap lyder Donald Trump cheats at golf. Och sen så en bild av Michael Bloomberg. Mike Bloomberg doesn't. Alltså sådana väldigt enkla budskap och det är lite så här roliga budskap. Vi ska se om jag hittar något annat här när jag läser. Men det var ett exempel. Så han har satt upp massa sådana här skyltar. Och när jag läste om det här så tänkte jag att det här är ju någonting som, om man är en kampanjstrateg och arbetar åt en kandidat på mindre nivå, typ en kongressman eller någonting, så kan man säkert sitta där i fikarummet eller liksom bara planera och tänka vad kul det vore att slänga upp en skylt. Jag är bäst, du är bäst liksom. Men det är ingen som gör det, därför att man inte har pengar. Men han gör de här riktiga pojkkampanjerna med sina miljarder. Han har råd att göra sådana här konstiga, halvfåniga saker. Han behöver inte bara säga stöd mig för att ha en bra ekonomi i framtiden, utan han kan liksom, en annan sak här, ett bra exempel. Donald Trump eats burnt steak. Mike Bloomberg likes his medium rare. Jag menar, vem har råd att slänga ut billboards med sådana grejer istället för mer riktade, tydliga politiska budskap? Jo, Michael Bloomberg. Så att det visar att han har pengar och han använder pengarna till fullo kan man säga. Men med det sagt, det var lite grann om Michael Bloomberg och vi får se vad som händer ikväll. Michael Bloomberg kan vi säga, han står ju inte på valsedeln i Nevada heller, utan det kommer ju komma senare. Det är Super Tuesday som Michael Bloomberg satsar på. Men med det sagt så kan vi hoppa fram till Donald Trumps rally i Nevada i Las Vegas igår. Och det var ju som alltid när Donald Trump kampanjar så är det drag. Det är oerhört mycket drag. Och Donald Trump, han började på en gång med att berätta, ja, helt enkelt anmärka på morgondagens, alltså dagens caucus här i, eller i Nevada, sa alltså Donald Trump i inledningen.
Well, thank you very much and hello Las Vegas. Great to be with you. They have a big election tomorrow. We've already won the state. We've already won. I like ours better. We just take it. Just take it. We want it. I like it that better. You know, they say they're going to have a lot of problems tomorrow. I hate to tell you this. I don't know. Have you heard? I hear their computers are all messed up just like they were in Iowa. They're not going to be able to count their vote. They're going to tell you about health care. They're going to tell you about our military and the jet fighters and the missiles and rockets. But they can't count votes. They just can't count them. They can't count votes. But they're saying they may not be able to do it again. They're still trying to tell us. I called up yesterday. How are they doing in Iowa? Was that 2 weeks ago? They say, we're getting close. They're not getting close. They'll never know. They'll never know. But I hear the same thing could happen tomorrow. I hope it doesn't, actually. I hope it doesn't. But I'm delighted to be back in a state I love. I have a beautiful building right down the road with the proud, hardworking patriots of Nevada. You got to say Nevada. You say that wrong, you got problems. You say Nevada, they go, what the hell? Gotta be Nevada. With your help this November, we're going to defeat the radical socialist Democrats, and we are going to win Nevada in a big, beautiful landslide.
Och sen fortsatte Donald Trump att prata om de demokratiska kandidaterna, och han sa så här.
We got a new one, Mini Mike. How did he do in the debate the other day? Mini Mike! Here's a box, Mike. Here, Mike. Boom. Mini Mike, he was a beauty. What happened? He couldn't breathe. What happened? Mike would like to know. How about that Pocahontas screaming at him? She forgot. She forgot that she lied about her own heritage. She said she was an Indian because she had high cheekbones. That was the only thing. Remember when I said I have more Indian blood in me than she has and I have none? Right? I have none, to the best of my knowledge. Wouldn't mind having some, but I happen to have none. And she choked, and she went out and got a report done. 1/1024. You know what that means? That means probably I do have more. Now, why did he bring that up when she was screaming at him? Why? Because he was gasping for breath. I can't breathe! He's gone, I can't breathe, I can't. She's hitting me too hard. Pocahontas. Well, she won that debate because Mike could not respond. That's what they all said. They all said that. That's funny. I won. They're all shouting. It's not me that's saying it, fake news. You fake news people. No. No. They all said it though. Who won the debate? Trump.
Och efter det så fortsatte Donald Trump att prata om, han pratade om väldigt många saker, att ja, han var väldigt tydlig med varför republikanerna måste vinna nu i höst, och han sa så här.
But under my administration, the great betrayal of America is over. America is no longer for sale. The Republican Party is the party of the American worker, the American family, the American dream, and the late, great Abraham Lincoln, which everybody forgot. Republicans are fighting for citizens from every background, every community, and every single walk of life. We are the party of boundless optimism, excitement, energy, and enthusiasm.
We are wealthy, right? We are. Are we enthusiastic? You know how many of these I've done in the last 4 days? People say, where the hell do you get your energy? I say, well, the truth is, I like what I do. And if we weren't getting the results, I wouldn't like it. If we weren't getting the results, if I didn't see the results, I wouldn't like it at all. We're welcoming Americans of all parties and political persuasions to join our incredible movement to make America great again.
Så det var några klipp från Donald Trumps rally i Las Vegas i Nevada igår, och det här är ju ett led då i när Donald Trump fortsätter att förfölja nästan de demokratiska kandidaterna för att visa att vi republikaner släpper inte den här delstaten till er. Och jag tyckte att en sak på den här tillställningen igår var jätteintressant. Det var nämligen så här att Trump hade besökare på sitt kampanjevent igår, och det var hockeylaget, eller ett antal medlemmar från hockeylaget Miracle on Ice, alltså det amerikanska OS-laget från 1980. För då var det så här att i OS 1980 så var Sovjetunionens storfavoriter. De hade sitt stora, fantastiskt drillade sovjetiska hockeylag som var världsbäst och var jättesvåra att slå. Och de var helt tippade på att totalvinna, besegra amerikanerna. Men amerikanerna vann, och man kallade dem då för Miracle on Ice. Och en mängd personer där, alltifrån lagkaptenen Mike Yerosin, var där på scenen tillsammans med Donald Trump. För det var ju nu, det är 40 år sedan där. Och det är det som man minns nu. Det står om det här i massa tidningar, Aftonbladet skrivit om det, och amerikansk medier stått jättemycket om Miracle on Ice. Och jag är ingen stor så här sportfan, så jag kan inte historien alls egentligen. Jag har inte sett de här matcherna och så här, men jag har läst lite grann då. Och det intressanta då i det här sammanhanget är att en stor del av hockeylaget var på scenen, och de backade Donald Trump. Och Donald Trump, han det var en riktig tillställning alltså. De hade alla Make America Great Again-kepsar, och Donald Trump frågade den här lagkaptenen Mike Yerosin, alltså en före detta olympisk hockeyspelare som är ju världsstjärna liksom, eller han är ju gammal nu, men han var ju liksom för 40 år sedan, att Trump frågar honom, visst är jag en duktig atlet, visst är jag en duktig golfare, och jag vill spela klippet helt enkelt, för det här är underhållande när Trump pratar med en ostjärna på det här sättet.
It's going to be very exciting. Today we are thrilled to have with us 14 players of that really incredible gold medal team. Give them a big hand. But we have a lot of time. I'd like now to invite these incredible sport legends to join me on stage. A friend of mine and a very good golfer, by the way, Captain Mike Yerosin. Hey, Mike, where's Mike? Where is he? Mike, do you know who he is? He's a fake handicap is what he is. Say something, Mike.
Just welcome everybody. It's ironic we happen to be here to celebrate our 40th anniversary. The Vegas Knights flew the whole team out to honor us tonight and for the weekend. And we obviously thank the people of Las Vegas for having us here. And we're looking forward to celebrating a special time. And it's a great honor for the president to invite us to be part of this event as well. So, Vegas, thanks for having us.
But just tell them, am I a good athlete and am I a good golfer?
You are, yes sir. Whatever you say.
Och ja, när jag såg det här så tyckte jag att det här är intressant. Därför att det här visar verkligen, såg jag då, att Donald Trump kommer att vinna valet i öst. Därför att jämför honom med Bernie Sanders. Jag har sagt det här förut, men häromdagen så tweetade, eller han la ut på Facebook, Bernie Sanders, en bild om att Vermonts första transgender guvernörskandidats nominerade. Den första transgender guvernörskandidats nominerade i hela USA har backat upp Bernie Sanders, endorsat Bernie Sanders. Och då la Bernie Sanders ut en bild på det och sa, titta vad bra jag stöds av den här transgender guvernörkandidaten typ, som ingen egentligen känner till och som ingen egentligen bryr sig om. Och absolut bra, det är säkert, det finns jättemycket positivt i det, sådär, att bryta fördomar och sånt, absolut, helt för det. Men alltså, vem drar mest folk? Den här transgender-nominerade kandidaten i Vermont eller Miracle on Ice-teamet från 1980? Jag behöver inte se svaret, alltså det är så självklart att det är hockeylaget som drar den stora massan amerikaner, och det är den stora massan amerikaner som går och röstar. Och Donald Trump har vet exakt hur man får ut dem här. Alltså han har liksom legendhockeylaget och visar att jag är en av er. Minns ni 40 år sedan när vi dängde Sovjetunionen? Jag menar, det är helt, ja, och de jublar och så här. Det finns faktiskt inga likheter. Så Donald Trump vet verkligen hur man drar folk och hur man drar folk som är viktiga i en valkampanj. Det måste vara en av Donald Trumps främsta styrkor. De här identitetsdemokraterna vet inte det. De fattar det absolut inte. Sanders gör det visst, men Warren förstår det inte. Sanders har team sen som kan dra andra, eller Alexandria Ocasio-Cortez som kan dra latinos, det märks. Men ja, då fattar fortfarande inte hur gör man för att locka den här vanliga amerikanska medelklassen. Det fattar Donald Trump och det är ett vinnande koncept. Med det sagt så tänkte jag börja avrunda den här podden. Nu börjar ju valvakan snart, så att jag kommer att följa händelserna nu ikväll och i natt och podda imorgon. Men en intressant fråga att ställa sig inför natt, det är: kommer Nevada Caucus system att fungera? De har ju någonting som kallar för Caucus Calculator. Det är så hyperboliskt att det är svårt att inte skratta, men de kallar det för det i alla fall. Och det är rent konkret en iPad, förprogrammerad iPad, kopplad till ett Google-konto som de här oftast pensionerade valvolontärerna ska använda för att rapportera in resultaten i de här olika nomineringsvalslokalerna. Och man använder det här systemet, sin Caucus Calculator, för att man då inte vill använda den här mobilappen som helt totalt havererade i Iowa. Så att man har ett eget system, en iPad och Google och pensionärer. Vi får se hur bra det går alltså, men ja, det är ju den här stora spänningsfaktorn. Sen så, en annan spänningsfaktor är ju såklart då, hur går det in i världen? Vem vinner? Men alltså det mesta tyder på att det blir Bernie Sanders. Jag har väldigt svårt att se något annat utfall än det. Så att mer intressant är: vem blir tvåa? Blir Joe Biden tvåa eller blir han nedtryckt ännu mer av kanske Elizabeth Warren eller Pete Buttigieg? Det är intressant, för att blir han petad där också, då har Joe Biden verkligen bara South Carolina kvar. Och går det halvdant där, då känns det som att då kommer Michael Bloomberg att bli det tydliga alternativet till Bernie Sanders. Men vi får se ikväll, och jag återkommer imorgon. Det var avsnitt 1032 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, men imorgon följer förstås ett avsnitt om kvällens spännande nomineringsval i Nevada. Vi hörs igen då. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.